Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida. Och välkommen på en gudstjänst.
Så, vad trevligt att ni har valt att stanna kvar. Då ska vi släppa fram Erik igen och han ska få berätta om Axel B. Svensson och hur han tänker att vi kan lära oss av vår historia och av Axel B. specifikt, hans liv och hans gärning. Jag nämnde att Erik nyss har doktorerat, så här ser hans avhandling ut. Axel B. Svensson, missionsledare och redaktör med internationellt engagemang. Det finns 3 stycken sådana här som jag tog från bokbordet nu om man vill köpa en idag och kanske få doktorns signatur i den. Du vet bättre än mig vad den kostar.
195 tror jag.
195. Okej. Okay. Men vad kul att du vill dela med dig av dina fynd, Erik. Varsågod att sätta igång.
Tack för det. Nu är klockan ungefär 20 över och jag tänker att 3-4 timmar är väl rimligt att tänka. Nej, men vi kanske kan hålla på max en timma tänker jag. Lite mindre kanske är det bästa. Och jag har som jag nämnde några bilder som man kan för att hänga med. Axel B. Svensson, Roseniuskyrkan och ELM:s grundare, vad kan vi lära? Och då är det ju så när man närmar sig en historisk person att man gör det på lite olika sätt. En del av er här har egna minnen av Axel B. Svensson. Hur många har träffat honom eller lyssnat till honom här? Ni ser, det är ett ganska stort gäng som har gjort det. Och alla ni som har gjort det, ni minns en ganska gammal man. Han fyllde ju 60 före kriget. Så att han blev gammal och han var verksam långt upp i ålder. Jag har försökt titta en del på den unge Axel B. Och jag tror att det kommer gå igenom här. Ni som inte har träffat honom, ni kanske har läst den enda tidigare bok om Axel B. Svensson som kom ut när han skulle fyllt 100, alltså 1979. Det är en fin bok skriven av Elsa Bengtsson som var missionär. Men det är ju också lite grann av en helgonkrönika. Om jag läser de första raderna. Just där Hallandsåsens konturer jämnas ut och där skogen och slätten möts ligger en by som heter Våxtorp. Församlingen har samma namn. Här föddes den 2 februari 1879 en son till makarna Hulda och Nils Petter Svensson. Han kom till världen tidigt en söndag morgon då ett för svenska förhållanden ovanligt starkt jordskalv skakade stora delar av Sverige. När jag läste det första gången så tyckte jag att det här påminner ganska mycket om Ronja Rövardotter. Den börjar precis likadant. Den natten då Ronja föddes, då var det inte ett jordskalv men ett blixtnedslag som klöv Mattisborgen. Är det här historiskt? Ja, det är helt sant. Ett ganska stort jordskalv skedde den 2 februari 1879. Dock inte i Halland. Där Axel B. föddes, utan det var andra delar av Sverige som skakades. Och skulle man se någon slags gudomlig timing i ett sånt jordskalv, då borde det väl berört också den plats där gossen Axel föddes. Jag har ju haft en lite annan ingång när jag har skrivit om, nu ska vi se här om jag får det här då. En lite annan ingång. Och det är det för att jag har ju tittat på Axel B. i en akademisk kontext som doktorand i kyrkohistoria vid Åbo akademi. Och då har jag tittat på lite olika delar som ni hörde här i avhandlingens titel. Så ledarskap och internationellt engagemang. Sen har jag under de här åren då jag har studerat också kunna titta på några andra delar av hans liv och verksamhet. Och jag har skrivit om hans apologetiska verksamhet. Och jag har skrivit något om hans barn- och ungdomstid. Så att ni ser liksom att det är ju så där att i akademiska kretsar så är det ganska noga att liksom säga vad man har gjort och inte gjort och på vilka områden man kan förväntas vara expert och på vilka områden man bara låtsas vara expert. Men så vet ni. Vi kan ta nästa. De här fyra delarna ska jag försöka säga någonting kort om. Och liksom då handlar det ju mer om Axel B. Svensson och den här kyrkan, den här staden. För jag tänker att det kanske är det som är mest spännande för er. Så till Stockholm. Någonting om Axel B. Svensson och ungdomarna. Striden för Bibeln och något om den yttre missionen. Så får vi se här vad vi hinner. Ni får gärna ställa frågor under tiden eller efteråt. Jag hoppas också kunna skicka med några frågor efteråt som ni kan fundera på. Men om vi då tittar på Axel B. Svensson och Stockholm. Vi tar nästa bild där. Som jag nämnde, Axel B. Svensson föddes 1879 i Våxtorp i Halland i ett hem som ungefär samtidigt berördes av den väckelse som gick fram över Sverige, som vi ibland kallar den rosinianska väckelsen, ibland den nyevangeliska väckelsen. I hemmet, som var ganska fattigt, så var det modern och Axels äldre systrar som var viktigast när det gäller det andliga. Pappan, Nils Petter, han kämpar med sin fromhet och han kämpar med Gud och han nådde nog fram på sin dödsbädd. Men det var mamma och systrarna som formade mycket av tron i hemmet, som bjöd dit predikanter och så vidare. Axel lämna tron som tonåring. Han lämnar barndomshemmet, han lämnar barnatron, han gick till sjöss. Var inte någon särskilt framstående sjöman. Han återvände hem och han läste lite för en folkskollärare utanför Örkeljunga och kunde sedan antas på seminariet, folkskollärarseminariet i Växjö, där han läste precis kring förra sekelskiftet. Och det formade honom enormt. Han kom liksom från en liten by till den stora staden Växjö. Och där upptäckte han vänners gemenskap och han upptäckte de nya filosoferna. Strindberg, Ellen Key, Friedrich Nietzsche. Heter han Friedrich? Nietzsche. Det var liksom hans husgudar. Och de diskuterade vilt och engagerat litteratur, historia, filosofi, teologi. Också den nya bibelforskningen tog han till sig där. Och ännu mer lämna tron. Kalla sig ateist eller agnostiker ibland. Så blev han lärare och kom till en frombygd utanför Jönköping, Forserum och Fintorp. Och där var han en termin och sen åkte han på jullov till mamma och pappa i Våxtorp. Och där upptäckte han tron igen. Och så jobbade han som lärare några år och samlade ungdomar och sådär och gifte sig. Och så fick han hösten 1905 möjligheten att resa för EFS som predikant. Och då reste han bland annat i Värmland. Men han fick också kontakter med Stockholm och våren 1906 så blev han kallad till Betlehemskyrkan. Inte den Betlehemskyrkan som finns idag utan den föregångaren som var EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsens domkyrka kan vi väl säga. Fast det inte var det, men det var ju där väldigt mycket hade startat. Det var där den skotska engelska missionären Scott hade predikat. Det var där Rosenius hade predikat. Det var Rosenius predikstol. Dit blev han kallad som ordinarie predikant. Anställd av Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening. Och då flyttade den lilla familjen dit. på bilden här så ser vi Axel, hustrun Sabina, äldste sonen Sune och dottern Greta. Det här är väl 1910 står det under bilden, kanske något år tidigare. Sen kom också en son till, Tage. Men de flyttade hit. Axel, Sabina och Sune var det först som flyttade hit. Greta föddes här sen. Och vart flyttade de? De flyttade till missionshyddan på Hagagatan. Ett litet enkel missionshus som inte finns kvar längre. Det är rivet. Det var ett av flera missionshus där Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening drev verksamhet. Och där fanns det en liten predikantbostad. Så där bodde Axel med familj. Och så predikade han där. Och så predikade han i Betlehemskyrkan. Och de här två lokalerna säger ganska mycket av vad som fyllde hans tid. I Betlehemskyrkan, där var det förkunnelse för ganska många människor. De som sökte sig dit, det var i ganska hög grad samma människor som hade varit med under hela väckelsen. Där predikade han för dem som hade hört Rosenius 50 år tidigare eller 45 år tidigare. Han lärde känna en del av dem. EFS på den tiden var, när EFS bildades i mitten på 1800-talet, så var det ju överklass i Stockholm som bildade en stiftelse. Som sen, slarvigt uttryck, servade väckelsen ute i landet med yttre mission, litteratur, tidningar. Så det var liksom den, missionsföreningarna ute i Sverige, de var inte medlemmar i EFS så att säga. Utan de stötta EFS, identifierade sig med EFS och omvänt så fick de då material och lite utbildningar och sånt ifrån EFS. Men Axel B lärde känna en del av de här ledande EFS-personerna och Betlehemskyrkan var väldigt viktig där. Missionshyddan på Hagagatan och på några av de andra ställena. Det var också platser för gudstjänst eller predikan, undervisning. Men det var också väldigt mycket socialt arbete. Stockholm var fattigt på ett sätt som Stockholm inte är idag. Det finns stora sociala utmaningar idag också. Men det var en fattig stad. Och det fanns inga gemensamma sociala nätverk. Utan väckelsens folk gjorde jätteinsatser där. Så de här två bitarna, de var självklara för en predikant i Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening. De här åren, 1906-1911, då han hade den här tjänsten, de var oerhört intensiva. Han var ju 27 då, år va, när han kom hit och liksom, han var ju verkligen i sin kraftsdagar och jobbade hårt. Hans verksamhet beskrevs så här av en grupp som tittar på vad han egentligen gjorde. Vid företagen granskning har det visat sig att predikningarnas antal i regel uppgått till 5 varje vecka. Vartill kommit ledningen av samtal på syföreningsmöten och bibelklasser. Talande på fattigbjudningar. Tjänstgöring varje vecka på expeditionen. Redigerande av föreningens årsberättelse. Ordförande och styrelseledamotskap i ungdomsföreningen De Våra. Jämte annat med predikantbefattningen förenat arbete av den beskaffenhet att det just icke så noga kan bokföras såsom samtal, sjukbesök eller så kallad enskild själavård. Så han predikade 5 gånger i veckan. Och därtill ledde han då samtal och andakter på syförening, ungdomsmöten, fattigbjudningar. Det var ju sopplunch och motsvarande som idag finns också. Men idag har det ju väldigt mycket social betydelse. Då var det ju näringsintaget folk behövde. Så väldigt aktiv. Det finns i ungdomsbladet, Qs tidning från 1906-1907, så finns det flera oerhört fascinerande artiklar där Axel B. Svensson skriver, han kallar det, ska vi se här, från huvudstaden, och så kommer det olika rapporter. Och det är fascinerande, för det visar hur Axel W, den ganska unge folkskolläraren från landet, möter staden. Han går på promenad. Han vandrar kors och tvärs genom Stockholm, som inte var lika stort då för all del. Men han genomkorsar staden och så gör han nedslag. Han beskriver att han besöker ett mormonmöte. Han beskriver hur han skriver bland tungotalarna. Det var ju precis innan pingstväckelsen organiserades i Sverige. Men han besöker alltså en av baptistförsamlingarna, den andra eller tredje här i stan, för att liksom iaktta. Han går till Folkets hus och där kan han inte tiga. Det är en skärtorsdag 1906 eller 1907. Där kan han inte tiga när Hinke Berggren, vänsterradikalen, propagerar och talar illa om Jesus. Så då går han upp och begär ordet. Han och Hjalmar Branting svarar Hinke Berggren liksom. Men han lär känna staden. Och när man sen läser, jag jobbar just nu med Axel B. Svenssons resedagbok från en resa till Etiopien 1938, som då var ockuperat av Italien. Då ser man att han gör precis samma sak under de månaderna där. När han inte sitter i möte med italienska myndigheter eller träffar de lutherska kristna i staden, vad gör han? Han vandrar gata upp och gata ner och iakttar. Kommer i samtal med en del. Det var ju lättare i Stockholm, för trots allt halländska och stockholmska går ju liksom att förstå. Det var svårare för honom att föra samtal med människor i Addis Abeba. Men hittade han där en förvirrad tysk, så försökte han. Han hade inte så stora språkkunskaper, men han försökte kommunicera. Det är någonting, tror jag, eftersträvansvärt att när man bor på en plats eller kommer till en plats, att försöka lära känna. Och det var säkert där, de här första åren i Stockholm, som gjorde att Axel B. Svensson kom att älska Stockholm. Och inte bara de fina sammanhangen, de älskar han också, kanske lite för mycket. Han tilltalades av fint folk och att på något sätt, som den bondpojk han var, få liksom komma in i de fina salongerna. Men han glömde aldrig heller de som satt i de enkla trähusen på Söder, eller de som hade hamnat på livets skuggsida. Det var lite grann om hans ankomst till Stockholm. Ni ser, jag kan prata länge här. Och jag ska inte säga så mycket om starten här i Rosenkyrkan, men vi kommer kanske in på det något. Vi hoppar fram och tar nästa del här. Ungdomens man. Axel B. Svensson och ungdomarna. Här har vi... Jag vet inte riktigt hur gammal han kan vara på den här bilden. Men det skulle kunna vara därifrån, nästan från studietiden. Alltså när han är i drygt 20-årsåldern. Men jag vet inte säkert. Det var väldigt tydligt när han var ung och när han kom till sin omvändelse. Precis efter sekelskiftet, då han då var ju 22, att han ville göra någonting för ungdomarna. Det här fanns ju i honom. Han hade ju valt att läsa till lärare och ville jobba med ungdomarna. När han kom till Forserum där söder om Jönköping, eller sydöst, så blev han snabbt en medelpunkt. Där kom liksom skolläraren direkt från Växjö med nya idéer, med liksom klar tanke. Han samlade ungdomarna till dans och han bjöd gubbarna på konjak, står det i Elsa Bengtssons bok. Och det har hon säkert inte diktat, utan det stämde nog. Där mötte han också en fromhet. När han kom dit så berättas det om Maja Sjöberg, eller Sjögren, en from gumma där i bygden, som mötte honom och prisade Gud för de hade bett om en from skollärare. Och då fick han ju erkänna att han fick nog göra henne besviken, för han var inte troende. Och då svarar hon bara, då kommer han bli det. För vi har bett Gud om en from skollärare och då blir det så. Och det tog ju då bara ett halvår. Så kom omvändelsen. Och redan våren 1902 så predikar han för första gången. Skolläraren steg med ganska frejdigt mod upp i katedern och läste som text berättelsen om den förlorade sonen. Som ämne för betraktelsen angav han Guds förhållande till förlorade söner. Och det är väl att det är bättre än det tal. Och det är väl att det förhållandet är bättre än det tal som skolläraren höll. För det var i högsta grad misslyckat. Det enda försonande draget bestod där i att han hade vett att sluta tämligen strax. Hans första predikan blev inte så lyckad, i alla fall i hans egen recension. Men ganska snart så fick han också vara med och se ungdomar komma till tro. Året efter så var han med på en kristen stort offentligt möte utanför Kristianstad. Och syftet med det mötet var att samla kristna ungdomsföreningar och kristna ungdomar från Skåne till undervisning. Och Axel B. Svensson föreslog, skulle vi inte bilda någon slags organisation för detta? Och det ledde fram till att det som heter Kristliga ungdomsförbundet i Sydsverige bildades ett par år senare. KUS, det som idag heter ELU, Evangelisk Luthersk Mission Ungdom. Han var ungdomens man, och det visade sig också när de skulle välja styrelse för KUS. För då skulle de här ingående organisationerna utse 3 ledamöter var. Och då var det ju i princip ordförande och liksom, så det var liksom mogna män, 50 plussare som valdes in. Och så skulle de 9 styrelseledamöterna utse en 10:e ledamot, gärna ungdom. Och då väljer de Axel B. Svensson. Så att ni här som har sett Axel B. Svensson och tänker att han har väl alltid varit gammal. I början så var det precis tvärtom. Det var gubbarna och Axel. Och han blev ungdomens representant och den som värnade ungdomarna. Och så kom han till Stockholm. Han höll kontakten kvar med Sydsverige. Han kom till Stockholm. Och här hade han företrätts i Betlehemskyrkan av en predikant som heter Arvid Hydén. Som sen flyttade över Östersjön och verkade i evangelieföreningen i Finland resten av livet. Men kring den här Hydén så hade det uppstått en ungdomsväckelse. Och där kom ju Axel in oerhört lägligt och blev en samlande kraft och en försvarare av det ungdomsarbetet. Det som först var i föreningen, vad sa jag, Devora hette den, va? I Betlehemskyrkan. Och sen när Rosenkyrkan bildas och föreningen, så bildar man också en ungdomsförening här som då hette Våra vänner. Var det så i början?
Ja.
Det var viktigt att få in kanske ordet vänner. Men både det här ungdomsföreningen Devora och Våra vänner. Det finns ju någon väldigt tydlig markering att ungdomarna är våra. De hör till. Så han blev väldigt tydligt en ungdomens man. Och den här liksom ungdomsprofil, det är lite grann med det som han också går in i den här stora striden som vi snart kan nämna. Och när Bibeltrogna vänner bildas så blir det likadant i den styrelsen, att de allra flesta ledamöter, de är 20 år äldre än Axel B. Svensson. Så de första, och sen satt man ju oftast tills man dog. Så det tog en 20 år innan de började trilla av. Och sen plötsligt så var Axel B. veteranen som var med från början. Och de sista 30 åren av sitt liv så hade han ju liksom en väldigt tydligt den profilen i BV:s ledning. Han var den som hade varit med från början. Och alla andra var 20 år yngre. Kanske inte, men ungdomens man. Vi tar nästa. Och sen kom 1909, 1910, 1911 en strid inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Och det handlar om att ledarskapet i EFS dels ville knyta lite närmare band till Svenska kyrkan. Kanske framförallt när det gällde utlandsmissionen. Men relationen till Svenska kyrkan. Och så handlade det om hur man skulle hantera den nya bibelforskningen som spreds på kontinenten. Som nådde in på de svenska universiteten. Alltså en bibelforskning där Bibeln ska studeras som vilket annat dokument som helst. Och där Guds existens eller inte på något sätt ska lämnas åt sidan. Alltså den bibelkritiska eller historiskt kritiska metoden. Den fick totalt genomslag på kontinenten, in på de svenska universiteten. Och så fanns det en professor i Uppsala som ville streta emot, och det var Adolf Kolmodin, som också var EFS missionsdirektor, ledare för EFS mission. Han stretade emot, det är så han beskrivs i alla historieskrivningar från universiteten. Men han påverkades också och ville liksom på något sätt jämka ihop lite grann de här. Och så gav han ut en skrift där han säger att ja, men Nya testamentet och Gamla testamentet kan inte riktigt sättas på samma nivå. Gamla testamentet står lite under. Vi kan liksom inte sätta historisk tilltro till allt det står. Och några sådana här formuleringar som gjorde att väckelsens folk ute i landet reagerade oerhört skarpt och negativt. Och då var det några som hade lite mer ledande positioner som på något sätt tog upp en kamp mot det här, de här influenserna. Och då kritiserade EFS ledning som hade gett ut den här skriften. Och det här uppmärksammades ganska mycket i Sverige. EFS var ju en maktfaktor inom Svenska kyrkan. Ungefär 10% av Svenska kyrkans präster var medlemmar i EFS. Så att det här blev uppmärksammat, och det finns, jag har klippt in ett par av de här mest kända karikatyrerna som Stockholmstidningarna hade. Det kan vara ett forskningsområde i sig, de här karikatyrteckningarna av kyrkliga företrädare. En del är ganska välgjorda. Och det visar liksom att det fanns ganska stort intresse av det här. Och läser man då i tidningarna där, så är det ju tydligt att Axel B. Svensson, det var det svarta fåret. Det var han som inte riktigt inrättade sig i ledet i EFS. Och han var David. Den här Kolmodin som han då stred emot var Goliat. Kolmodin var 20 år äldre. Han var professor. Han hade kyrkoherdetjänst. Och liksom hade hela etablissemanget med sig. Och så var det den här oborstade folkskolläraren som visserligen var en skicklig predikant, men som liksom tog sats och spjärna emot. Och den här striden som då pågick under ett par års tid, den bedrevs till en början från Axel B:s sida i tidskriften Nya Väktaren. Som var en tidning som han själv startade med ett par EFS-profiler. Men ganska snart så blev det Axel B. Svenssons egen tidning. Och det var nog så att skulle man nå ut från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Skulle man liksom nå ut till många med idéer som inte var riktigt populära från början. Då skulle man ha en egen tidning. Rosenius hade en egen tidning. Pietisten. Axel B. hade en egen tidning, Levi Petrus startade tidningar. Alltså på något sätt, det låg i tiden. Det var så man nådde ut. Idag når man ut på andra sätt och försöker på andra sätt. Men det var väldigt viktigt. Så i Nya Väktaren, det fanns liksom ingen som kunde säga åt honom vad han skulle skriva. Utan han skrev fritt. Och han lyckades också skriva på ett sånt sätt att folk gick emot honom. Så att längre fram i tiden när han liksom kritiserar Kolmodin, så kan inte Kolmodin låta bli att svara i Axel B:s egen tidning. Och det kan man fundera på hur smart är det. Men det är ju ett sätt att på något sätt få över striden på sin egen planhalva. Samtidigt, när man såg vartåt det luta inom EFS att Kolmodin skulle fortsatt accepteras, så bildar man en intresseorganisation inom EFS som kallades EFS Bibeltrogna vänner. Men sen 1911 så kickades de ut. Det gick inte längre. Och då blev BV, det som idag är Evangelisk Luthers mission, en egen organisation med egna predikanter, egen tidning, egen expedition, egen utlandsmission. Och då gick det förstås inte att Axel B. Svensson fortsatte vara predikant i Betlehemskyrkan. Så en del av Stockholms evangelisk-lutherska missionsförening lämnade föreningen och bildade Roseniusföreningen. Och kunde ganska snart eller direkt hyra den här fastigheten för de som hade byggt den och ägde den. Bethesda missionen hette väl de. De fick andra lokaler att samla sin verksamhet i. Och då kunde man flytta in här och börja fira gudstjänst. Och Axel B. Svensson kallades till Roseniusföreningens första ordinarie predikant. Och så predikade han här regelbundet till sin död i slutet på 60-talet. Ja. Ja. Ja, ja. Frågan var här, skulle Kolmodins skrift idag väckt uppmärksamhet, eller skulle man liksom se att ja, den är väl mainstream? Hade den getts ut av en professor i Lund eller Uppsala idag, så hade den bedömts som märklig eftersom den var så from. Men skulle den getts ut av en pastor eller predikant i en församling som säger sig vara bibeltrogen eller vill stå på Bibelns grund, så skulle man höjt på ögonbrynen idag också. Alltså att ganska många församlingar idag står väl ändå fast vid att både Nya Testamentet är helt och hållet Guds ord i sin helhet. Så att en del kyrkohistoriker då som inte har så tydlig EFS eller BV-koppling, när de tittar på Kolmodin, så beskriver de ju också att han gör en anpassning. Men tittar man på de som är tydligt EFS eller BV-knutna som har skrivit om det här, så är det ju liksom inblandat så mycket affekter, så att där värderar man liksom. Men jag hoppas att den skulle väcka en del uppmärksamhet också idag, och jag tror att den hade gjort det. Det finns ju en del som i alla fall i Sydsverige, som på något sätt tänker att den här striden, det var väl egentligen mest personstrider. Jag tycker att i det historiska materialet så finns det väldigt lite som tyder på att den här striden handlar om person. Det handlar om Kolmodins person för att han var uppskattad, han var älskad, han var duktig som missionsledare. Det säger Axel B. också. Duktig missionsledare. Så att det handlar ju om hur hanterar vi en människa som vi tycker om men som har gjort avsteg. Det var ju, och där är nog också alla överens om att när det gällde bibelsyn, så var det ju så att inte alla, men en överväldigande majoritet inom väckelsen hade den bibelsyn som Axel B. Svensson företrädde, inte den som Kolmodin öppnade för. Men hur gör man då? Står man kvar samman eller delar man sig? Så där värderade man ju olika. Men att avfärda det på något sätt som en personstrid, det tror jag inte finns skäl att göra. Sen fanns det också hos Axel W. då. Axel W. var ju den som sen skrev BVs historia när BV fyllde 50. Då var han ju veteranen. Då var alla de andra som mindes händelserna och hade varit i centrum, då var ju de borta. För de hade ju varit betydligt äldre än honom. Det gör ju att han har ganska fria händer när han skriver BVs historia, och särskilt kring bildandet. Och i den 50-årsskriften som går att hitta gratis på Strandhem och kanske fortfarande i någon källare här och så, där lyfter han också in en fråga om det som brukar kallas den allmänna rättfärdiggörelseläran. Att den också var en skiljelinje. Det menar nog de som har tittat, några historiker som har tittat på det här, Rune Imberg bland annat, att den frågan var inte så tydlig. Den teologiska frågan, den var inte så tydlig i stridens hetta. Möjligen var det så att fler som omfattade den läran hamnade i BV och färre i EFS. Men där är ju i alla fall Rune Inberg inne på, och han har nog rätt där, att det här var en väldigt viktig fråga för Axel B. Svensson, för den rörde hans omvändelse och texten som finns i Rosenius dagbetraktelse den 31 mars. Oerhört viktig för Axel B. Svensson, men det kanske egentligen inte var en stridsfråga 1909, 10 och 11. Det var en liten stridsfråga här 1915 i denna kyrkan, men det får vi lämna i en fotnot. En bild till tar vi där. Den yttre missionen. När BV bildas 1911 och stadgarna ska skrivas, så finns det väldigt tydligt uttryckt att man vill stå på Bibelns grund, man vill kämpa mot den här bibelkritiken. Men det finns ju också ett lika tydligt för. Varför bildas man? Och det är ju för missionen. Man bildas inte som en kamporganisation, utan som en missions, som ett missionssällskap. Det är för missionens skull, för att människor ska nås av evangeliet, som man bildar Bibeltrogna vänner, det som idag är evangelisk luthersk mission. Missionen var liksom totalt sammanvävd med väckelsen, och blev det under, från mitten av 1800-talet fram till förra sekelskiftet. Att missionen i Sverige och missionen ute i världen, de blev helt sammanvävda. Så man levde liksom på något sätt i det här. Vi kan ju tycka att krisen och kriget i Ukraina känns väldigt nära. Men det berättas att i Örkeljunga, så vid den här tiden, så satt det, när Italien invaderade Etiopien 1935, så fanns det barn som sprang och grät och skrek: italienarna kommer, italienarna kommer. Och det är ju liksom ett uttryck för att man levde liksom i missionen. Axel B. Svensson berättar att han som barn, som 11-åring, det var på sommaren 1888. Jag låg ute i gräset och läste missionstidningen. I missionstidningen läste jag om nyutsända missionärer. Av någon obegriplig anledning fäste jag mig särskilt vid att det bland dem fanns en folkskollärarinna som hette Regina Johansson. Kanske berodde mitt stegrande intresse därpå att jag tyckte det var något särdeles att en folkskollärarinna var läsare och blev missionär. Jag fann kontrasten mellan henne och läraren Vindén, vilkens lärjunge jag var, så stor. Genom trägen läsning av missionstidningen hade jag tämligen klart för mig läget på missionsfältet i Afrika, som jag älskade på mitt sätt. Ofta uppförde jag under mina ensamma lekar missionsstationer i den lilla skogen bakom mitt hem. Och sommaren 1888 satte jag så Regina Johansson till missionär och lät henne vara med om ett överfall av slavjägare och krigiska abessinier. Den 11-årige Axel B. i Skogsgläntan, han leker mission. På något sätt, det var en del av hans väsen. Sen lämnar han tron, men när han kommer tillbaka till tron så är det igen lika självklart. Och att det är ett huvuduppdrag. Och den här Regina Johansson som då hade åkt ut 1887 eller 88. Det var en av de första missionärerna. En av de fyra första. Som när BV bildas till följd av den här striden i Sverige. Skriver hem och säger att vi kan inte stå kvar i EFS. Vi går över och arbetar för BVs mission. Som ju inte fanns då. Så att det blev starten. Så att BV starta missionsarbete i Eritrea och så småningom in i Etiopien. Det var ju dit man ville, det var dit man hade velat ända sedan 1860-talet. In till Oromo-folket, det som då kallas Galla. Så det blev ett oerhört viktigt uppdrag. Och där blev Axel B. Svensson den som stod för korrespondensen med de utsända missionärerna. Den som i ganska hög grad letade upp missionärskandidater. Som formade en del av dem. Inte så få. Satt här och lyssnade till hans förkunnelse innan de reste ut. Och han blev liksom väldigt tydligt länken mellan missionsfältet och styrelsen. Som jag hade huvudansvaret här i Stockholm. Som sekreterare i styrelsen var han den som var länken där. Och han blev också länken mellan missionärerna och missionsvännerna ute i Sverige. För han var också redaktör för missionstidningen. Så ett oerhört viktigt ledaruppdrag som han under långa tider lyckades ganska väl med. Under några perioder tyckte han inte själv han lyckades och missionärerna var eniga med honom. Det var en ganska stor konflikt i slutet på 20-talet och som ledde till att flera missionärer lämnar BV eller lämnar tjänsten. Och där är han beredd egentligen att släppa det ansvaret. Han tycker inte att det gick så bra så. Men det blev ändå så att han ända från 1912 till 1951 när Sigurd Stark kallas hem till Sverige för att bli missionssekreterare, så är det liksom under 40 år Axel B. Svensson som leder missionsarbetet på distans och genom tre resor, 1929, 1938 och 1947, reser han till Etiopien alla tre gångerna och Kenya och Eritrea vid ett av tillfällena. Och de här resorna, då varje gång så tar han avsked som om han inte ska komma tillbaka. Han var hypokondriker och vissa saker gjorde honom ängslig. Och de här resorna, det var en oerhörd vånda. Både när han reste ut och under tiden. Första två gångerna reste han ju med båt. Det tog ganska lång tid att komma ut. Den tredje gången så var det med flyg, då gick det ju betydligt snabbare. Under den andra resan, 38-39, så är det väl också då som Sabina ihop med en av sönerna Tage skriver kontrakt på en villa ute i Bromma på Lunkentusvägen. Tidigare bodde de längsta perioderna här på Smala Gränd. Och Axel B. Svensson skriver i sin dagbok om den tokan, alltså hustrun Sabina, som har gjort detta. Nu kommer vi stå i skuld resten av livet. Men det kanske behövdes att han var borta för att det steget skulle tas. Och så var han då verksam här. På äldre dagar så fortsatte han predika. Han deltog lite grann i expeditionens arbete och missionsarbetets ledning, men lite avtrappande. Jag nämnde Sabina, hustrun. Hon dog tidigt under 1967 och Axel B. Svensson dog i september. De tre barnen, Sune, Vi blev lektor, gymnasielärare. Greta utbildade sig till sjuksköterska och gifte sig med en psykiater, en läkare som hade varit gift tidigare och var pappa till en Nobelpristagare i medicin som varit verksam i USA. Och så Tage, den yngste sonen, som ganska länge i alla fall jobbade på Norrmalmstryckeriet som tryckte många av BB:s publikationer. Och Tages son Eskil talade jag med här för några veckor sedan angående ett kommande bokprojekt. Men han kunde också berätta om sin farfar. Han hade då vuxit upp i samma hus i den här villan i Bromma som det då, trots allt kom att trivas ganska väl, tror jag. Sista bilden. Det är mina frågor till er. Som ni kan ta med er om ni vill. Jag har ju pratat om de här fyra rubrikerna. Till Stockholm, ungdomarna, striden för Bibeln och den yttre missionen. Till Stockholm, där kan man då fundera på hur upptäcker du staden? En del av er har bott här hela livet eller stora delar av livet. En del har kommit hit relativt nyligen. Hur interagerar du med Stockholm? Med den stad som är din. Och då i förlängningen, vad är stadsmission? I svenska språket har ju stadsmission liksom kommit att betyda social verksamhet och diakoni i första hand. Men hur bedriver man missionsarbete? Missionsarbete som syftar till att människor ska få det bra i relationen till Jesus. Först och främst. Men sen också bra på andra områden i livet. Det andra, ungdomarna. Vad gör du vi för nästa generation? Det var viktigt för Axel B. Även om han stelnade en del på äldre dagar så medverkar han på ungdomsdagar, som det hette, långt upp i ganska hög ålder. För han hade ett hjärta för ungdomarna. Kalla, utrusta, sända är ju inte den ursprungliga uttolkningen, uttydningen av KUS. Men det är begrepp som är viktiga att ta med oss när vi tänker på den unga generationen. Striden för Bibeln. Hurdan är din stridsberedskap? Det är ju också begrepp som är ganska aktuella för oss i världslig bemärkelse. Men är du beredd för strid? Är du rustad för strid på det andliga området? Och hur rustar vi oss? Kan man välja sina strider? Det kan man fundera på. Axel B. Svensson, jag tror inte han valde bibelsynstriden. Utan han hamnar i den. Liknande uppgörelser finns ju förstås i våra grannländer. Så att den här striden skulle bryta ut, det var nog ofrånkomligt. Sen att den bröt ut just inom EFS och så, det kunde förstås skett på andra sätt. Men jag är inte säker på att man som kristen har lyxen att välja sina strider. Ibland väljer striderna en istället. Och det sista, den yttre missionen, är det tillval eller huvuduppdrag i det kristna livet och för en kristen församling? Och då är det ju på något sätt underförstått mitt svar här att det är ett huvuduppdrag. Det går inte att tänka att vi vill vara en icke-missionerande församling. Det är en anomali. Sen kan man då fundera på vart ska vi gå, vilket arbete är det vi ska satsa på och stötta, för att vi kan inte missionera i hela världen. Det är väldigt tydligt 1910, 11, 12 när BV ska ta steget. Var ska vi starta? Och då bland annat får de en förfrågan om att starta mission bland kurderna eller stötta ett arbete som var i sin linda i det persiska Kurdistan. Och där säger inte styrelsen nej, utan man säger att under nuvarande omständigheter så måste vi ge prioritet till det fältet vi fick, som då var Eritrea. Och den typen av avgränsningar, det behöver vi göra idag också. Det var mina frågor till er. Ta med dem om ni vill, vi ska inte svara på dem nu. Däremot så kan vi väl ta några minuter om ni har frågor till mig. Så får vi se om jag kan svara. Ja. Frågan här gällde att Axel B. Svensson tog väldigt tydlig ställning i kvinnoprästfrågan. Och då blev följdfrågan här. Hade han förståelse för översättningssvårigheter och översättningsproblematik när man översätter Nya testamentet? Axel B. Svensson hade inte studerat språk. Det ingick inte i folkskollärarutbildningen då. Det kom lite senare att man skulle läsa tyska för att bli folkskollärare. Så han hade inget språk med sig från studierna. Han hade bekantat sig lite med engelska som sjöman, tror jag. Och han kunde så småningom hjälpligt läsa texter på tyska. Han hade en hel del böcker på tyska. Och om han inte har strukit under på måfå så har han förstått vad han har läst. Och kanske så småningom kunde han föra väldigt enkla samtal på engelska också. Men språk hade han inte så. Däremot så pågick det ju i samband med BV:s bildande och ett bibelöversättningsarbete som resulterar i det som heter 1917 års översättning. Och den reagerade Axel B. och flera andra ganska starkt negativt på. Man menar att den översättningen var präglad av den nya bibelforskningen på ett negativt sätt. Så ganska tidigt så fanns det med på BV:s agenda att man skulle göra en egen bibelöversättning. Och man hyrde in eller man kontrakterade några teologer för att jobba med detta. Axel B. startade en artikelserie om 1917 års översättning där han diskuterar i ganska i detalj översättningsfrågor. Men den artikelserien avslutas utan avslut, höll jag på att säga. Han återvände inte till den. Så han hade nog en... Han hade inte stora kunskaper i de bibliska språken, men hade nog en ganska god förståelse för processen när det gällde bibelöversättning. Och den bibelöversättning som... Först hade man några olika försök och sen så kontrakterade man Hugo Odeberg, som var professor i Lund, för att göra en översättning. Han översatte de fyra evangelierna, apostlagärningarna och kom en bit in i Romarbrevet. Och sen så rann det ut i sanden. Han fick inte mycket gjort, Odeberg. Och då gjorde man ett nytt försök med David Hedegård. Och David Hedegård var ju då medlem i BV under en period. Och han översatte hela Nya testamentet. Men sen när den skulle ges ut så skar det sig. Och Axel B. tyckte inte om några markeringar i texten som inte handlar egentligen om översättningens innehåll, utan att Hedegård hade markerat att vissa verser var osäkra i manuskripten, i texterna som man har som källmaterial. Och det ledde till att BV inte gav ut Hedegårds översättning. Och det ledde ju till i sin tur att EFS-förlaget gjorde sin bästa affär efter Rosenius. Sin bästa affär på hela 1900-talet när man gav ut den. Den bekostade en stor del sen av EFS-förlagets utgivning på 70- och 80-talet. När det gällde kvinnoprästfrågan så blev Axel B. på äldre dagar invald i kyrkomötet. Det fungerar på lite annat sätt idag än det gjorde då. Så fyra gånger på 1950-talet så representerar han Göteborgs stift i kyrkomötet. Och det var ju då bland annat frågan om kvinnors tillträde till prästämbetet debatterades 57 och 58. Det finns en avhandling på nätet som är skriven av en Göteborgs teolog som heter Johanna Andersson. Den kan man googla fram. Hon har skrivit en del om Axel B. Svenssons ställningstagande i kyrkomötet och retorik kring det. Och hon delar kanske inte hans slutsatser, men hon ger en ganska positiv bild av hur han debatterade. Och det stämmer nog ganska väl med hans ideal. Han skriver till Kolmodin en gång där omkring 1910 att jag hoppas jag strider med blanka vapen. Alltså han ville vara tydlig och ärlig i sin strid. Det var ett försök till svar på din fråga. Nej, frågan här var den här Adolf Kolmodin och Axel Petersen, om de kände varandra. Jag tror inte att de hade mötts vid flera tillfällen, det tror jag man kan utgå från. Axel B. Svensson var då predikant i den viktigaste EFS-föreningen i Stockholm. Och Kolmodin ledde fortfarande EFS yttre mission. EFS hade sin expedition på Mäster Samuelsgatan, tror jag då. Och liksom, de rörde ju sig här, även om Kolmodin då något år tidigare hade flyttat till Uppsala. För med professorsutnämning så var man tvungen att flytta till staden, och var man professor i teologi så blev man automatiskt också kyrkoherde för en församling. Så att han hade ju lämnat Stockholm. Johanne Lund låg ju fortfarande i Stockholm då och fanns i Uppsala. Så de kände nog varandra lite grann, men inte så att de socialiserade. Om man liksom skulle utvärdera direkt efter striden och uppgörelsen då, så såg de ju båda ut att vara förlorare. De förlorade båda sina jobb. Axel B. Svensson blev uppsagd från Betlehemskyrkan. Och Kolmodin tyckte ändå att förtroendet var förbrukat. Så han lämnade, han blev inte ifrån, men han lämnade sin uppgift i EFS. Så de, på något sätt så förlorade de ju båda ganska mycket. De fortsätter diskussionen egentligen ända fram till Kolmodins död. Han dör nog 1928. Då och då så skriver de till varandra. Då och då så blir det skrift, liksom meningsutbyte i Nya Väktaren och möjligen också i andra sammanhang. Kolmodin blev ensammare och ensammare som professor. Han hade inga meningsfränder egentligen vid fakulteten heller. Frågan var om Axel B. skulle känna sig hemma i Renéskyrkan. Jag kan inte svara på det. Mitt eget perspektiv är liksom lite grann för kort där. Alltså jag har liksom studerat Axel B. fram till liksom lite mer nära fram till början av 50-talet och sen lite grann fram till hans död också förstås. Det finns ju, det är ju så för de flesta av oss att någonstans i medelålder så börjar vi stelna. Så att nya former, det var han inte mycket för. Efter kriget så var det liksom inte mycket. Det sista i former som kommer till i BV, det är tältmötena. Det tycker han, det köper han. Det var KUS som hade börjat, men även BV köpte tält. Den formen gillar han. Men sen är han inte mycket för nya verksamhetsformer. Och jag tänker att det handlar om att han på något sätt var med under det han själv och en del andra uppfattar som en guldålder. Och så stelnar man lite grann. Så vissa saker hade han säkert haft svårt för. Och andra saker skulle han säkert känna sig hemma med. Och en del saker skulle han säkert ändra på. Frågan är om han fortsatte vandra runt i staden. Ja, han hade omvänt sig innan han kom till Stockholm. Det var under hans lärartid i Småland. Men om han fortsätter vandra i Stockholm, ja, det gör han nog en del. De första åren gör han det, som jag uppfattade, ganska mycket. Och han är fascinerad av, han är också fascinerad av livsberättelser. Så att det finns ganska mycket texter från 10-20-talet där han, där han berättar. Ibland så uppger han vem och var han har mött någon. Ofta är det bara att jag kom att tala med en gammal man på en bänk längs, vad det nu var, någon gata här. Och så kommer det liksom en berättelse. Så han är ganska fascinerad av livshistorier. Och det tror jag finns kvar även när han blir lite äldre, även om han inte skriver ner så mycket av det. Han har ett människointresse. Hur mycket han på äldre dagar går runt i staden, jag vet inte det. Och det var nog också så att trots att han jobbar väldigt mycket som ung, så var det nog så att när BV bildas och sen så småningom kommer igång verksamheten, så jobbar han ännu mer. De beskriver hur arbetet på BVs expedition som då låg på Upplandsgatan, att de kom dit på morgonen, de jobbade fram till liksom 3-4 någon gång och så gick de hem åt middag och sen återvände de och jobbade 3-4 timmar till. Det var nog en väldigt hög arbetsbelastning. Så han rörde sig nog mindre ute. Och sen fanns det miljöer där han inte alls ville röra sig. Alltså han gillade inte teater. Han brevväxlade lite grann. Det finns några brev bevarade mellan Axel B. och Strindberg. Och Strindberg var ju väldigt viktig för honom, för att Strindberg var en av dem han stod upp till som student innan omvändelsen. Och när sen Strindberg på sin ålderdom också närmar sig den kristna tron, så blir det väldigt viktigt för Axel B. Och Strindberg kunde också komma och höra Axel B. predika. Men han skriver också till Strindberg att dramatik, det skulle han hålla sig ifrån. Och det har nog att göra med att han, det fanns en tanke om att man skulle inte förställa sig. Och skådespeleri är ju till sin natur att man förställer sig. Skönlitteratur har han inte det problemet med, utan det är dramatiken som... Och skönlitteratur skrev han kanske inte egentligen, men han skrev ju lyrik. Axel B. har gett ut ett par diktsamlingar som han är ganska nöjd med. Men dramatik, så att det tar han så. TV var ju en sån här sak som jag vet min hustru som är uppvuxen i ELM, där man diskuterade så. Det har inte sett egentligen att han skriver så mycket om, men Axel B. köpte en radio och placerade den efter ett tag på vinden, för han tyckte det störde för mycket. Det var inte innehållet i sig, utan det var han tyckte liksom att ljudmiljön, det störde för mycket liksom. Så han läste och skrev och samtalade. Så radion, jag har inte sett att han principiellt var emot, men det fanns liksom vissa så. Idrott verkar han vara helt ointresserad av, om ingen har något annat att invända, höll jag på att säga. Han skriver ganska sällan om mat. Det kan man ju tänka när han reser runt liksom och så, men han verkar äta för att bli mätt. Men det är inget stort intresse. De tjänar inte så bra. De hade sämre betalt. Han hade sämre betalt än han skulle haft som folkskollärare. Och samtidigt så var han ju ledare, så han skulle representera så att ibland hade de det ekonomiskt ganska tufft. Han skriver till en lantbrukare i Viken i norra Skåne under första världskriget att tacka för potatisen de hade skickat till honom. Vi tänker på er vid varje måltid. Så att de fick också en del naturagåvor från missionsvänner ute i landet. Det var en fråga här om verksamheten i Ångermanland. När BVs predikanter Axel B. och en Fredriksson, Carl Fredriksson möjligen, reste där. Det kan jag inte svara specifikt på. Det var ju så att när BV då bildades, så var det två stora regionala missionsföreningar i Skåne, Hässleholm och nordöstra Skåne, som liksom anslöt sig ganska mangrant till BV. Sen fanns det grupper i Värmland som snabbt också tog ställning för BV. Sen när det gällde Norrland så var det inte lika tydliga liksom ställningstaganden där. Och BV och Axel B. då valde en strategi när det gällde Norrlandskusten framför allt, att Inte satsa på att bilda missionsföreningar lokalt, utan göra predikoresor och besöka hem i första hand och bönhus i andra hand. Och de här bönhusen, de var ofta byaägda. De tillhörde inte någon religiös organisation. Och då kanske det var en klok strategi på något sätt att besöka de här, både hem och bönhus, utan att ställa krav på en viss tillhörighet. Utan man predikade där dörrarna öppnades. Sen blev det ganska snart så att på några platser så ville man hellre ta emot då BVs resepredikanter än de som reste för andra. EFS var ju en, men det fanns ju flera olika sådana här inre missioner. Men när tiden i Ångermanland, men jag kan tänka mig att det var ganska tidigt som man kom dit. Den här Fredriksson är ju en tidig predikant, så det är säkert på 10 eller början på 20-talet. Kan det stämma i tiden? Ja. Och det var ju lite grann så att när det kom predikanter då på 10- och 20-talet, det var ju innan radion var etablerad, så att uppslutningen blev ganska, ganska god ute i byarna när det kom en predikant. För att det var ju den underhållning som fanns. Mello hade inte startat. Och var det då dessutom en fängslande talare. Och det var Axel B. Han var sällan, vad jag har stött på, polemisk när han förkunna. Utan där eftersträvar han att utlägga texten och med skärpa förstås. Men han försökte att inte driva kyrkopolitik eller annat i förkunnelsen. Och då blev han en ganska uppskattad förkunnare. Det finns en skriftväxling mellan honom och biskopen i Karlstad som heter Runestam då, 30-40-tal. Där Runestam, jag tror det var han, liksom betackar sig och säger att vad är det för sörja du nu har dratt upp i Nya Väktaren igen? Jag trodde vi hade rätt ut det här. Jag vill inte förekomma i din tidning mer. Högaktningsfullt biskop si och så. PS, du är förstås välkommen att predika i den och den kyrkan enligt planering. Så att trots att han var i polemik med alla eller de flesta av Svenska kyrkans biskopar, så hade han samtidigt deras tillstånd, deras biskopligt venia i 10 stift åtminstone. Så att jag tror man var bättre på den tiden att skilja på sak och person. Jag tror att man hade lite lättare, och man var inte lika lättkränkt. Det var något generellt drag. Så att bara för att Axel B. I sin tidning som går ut till alla Svenska kyrkans präster skriver att biskopen i Karlstad är helt fel ute och har helt fel, så hindrar inte det biskopen i Karlstad att säga att nej, men det är klart du kan predika. Det är inte det här handlar om. Där kanske vi har något att liksom återupptäcka och lära av. Att inte sätta likhetstecken mellan en person och personens dåliga åsikter. Ja, en reflektion under veckan här. Några av er kanske läser Nissens andaktsbok. Den här gröna, kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det finns en Hans-Erik Nissen. Han hade en andakt här för en och en halv vecka sedan, som handlar om hur Gud dömer i tiden genom politiska händelser. Det är ett tema som nästan inte finns i förkunnelsen idag. Men det var ett tema som var ganska viktigt för Axel B. Svensson. Han ser första världskriget och andra världskriget som en Guds dom över västvärlden som har lämnat Guds ord. Och kan då uttrycka att han kan liksom likna Stalin och Hitler, andra världskriget då, vid Babylon som tilläts inta Babel. Babylonia tilläts inta Jerusalem, jämna templet med marken. Det betyder inte att Gud inte om dem. Eller jo, han tycker ju om alla. Men det är liksom att Gud låter sånt hända. Det är en dom oss till varning. Det är inte det är inte fördömelsen. Det är inte den slutgiltiga domen. Men han låter sånt hända för att väcka. Det är ett väldigt tydligt tema för Axel B under både efter första världskriget och under andra världskriget. Han ser Italiens invasion av Etiopien 35-36 som en dom över Italien och Mussolini, fascisterna. En dom över Haile Selassie, Etiopiens kejsare som var hans personliga vän, som hade försummat flera saker. Han ser det som en dom över västvärlden som tillåter Italien att göra det. Han ser det som en dom över missionen och sig själv. För att vi kanske har blivit fartblinda. För att vi kanske har haft för stora och för nära band med makten. För att vi kanske har fått för mycket popularitet i Sverige genom våra fantastiska insatser. Så det här blir ju oerhört komplext. Och det är någonting som är väldigt svårt i vår tid. Kan Rysslands anfall tolkas som en Guds dom över Ryssland, över Ukraina, över Europa? Axel B. Svensson har sagt absolut. Men när Nissen då antyder en liknande tolkning som då, eller någon gör en tolkning av Nissen så här liksom 20 år efter boken kom, så väckte det ganska mycket diskussion i den Facebook-tråd jag såg. Någon hade lagt upp den här andakten. Och liksom en del blev mycket upprörda och vad har du för bibelsyn, vad har du för Guds syn om du ser att Gud kan dömer. Där finns nog ett tema för oss att också återupptäcka Gud som domare och Guds domar oss till varning och kallelse till omvändelse. Och samtidigt så finns det ju en oerhört trygghet. Hur tryggt det är att lämna i Guds händer, sjunger ju Axel B i en av sina sånger. Att har jag bara lagt mig där så kan vad som helst hända på det personliga planet och på det världspolitiska planet. Där är jag trygg. Tack för ert tålamod.
Tack så jättemycket. Det finns några avhandlingar här om man vill passa på att köpa den idag. Men vi är jätteglada att du kom och delade det här med oss och gav oss frågor att ta med oss hem och fundera vidare på. Det tycker jag vi ska göra. Tack för idag.